någonstans i Nordmark.
Åh, hallå Bea.
Ja men hej Vanna.
Hur är läget?
Ja men det är jättebra.
Härligt.
Jättebra. Ja. Trevligt studio vi har.
Ja, det är en fantastisk studio. Hoppas ni hör
soligt
akustiken här i studion.
Ja. Vinden som susar i fruktträden utanför.
De otvättade fönsterrutorna som, jag menar de fantastiskt fina fönstren.
Gnistrar. Och nu tror ju ni säkert, kära lyssnare, att vi är ironiska och sitter instängda i någon bunker. Aj. Eftersom vi pratar så mycket om hur fint det är.
Ja, precis.
Men det är faktiskt fint.
Ja, det är ganska fint faktiskt. Vi sitter hemma på gården och tittar ut på fruktträden i trädgården. I den inte så väldigt varma men ändå ganska sköna pensionärskuvösen.
Precis.
Min mamma byggde till någon gång på 80-talet.
Ja, ja. Mm. Det syns, det är mycket furu.
Ja, fy fan.
Ja.
Det finns men mycket saker här som jag inte riktigt gillar. Men det är också
det är fin utsikt.
Gillar. Ja, absolut. Ja, absolut.
Precis. Mm. Och det är en väldigt solig och fin dag om en inte så här. Så att, det går ingen nöd på oss.
Nej, gud. Den här hösten har ju varit, vad var de sa, den varmaste uppmätta.
Ja, jag fick en rapport från meteorologvänner att den 21 september i år är den varmaste någonsin uppmätta 21 september. På de år man har mätt. Och det är 301 år. Så det här var det 301 året man mätte. Och det var den varmaste 21 september någonsin. Och då kan man ju tycka att, men gud vad mysigt. Eller så kan man tycka, fan det är inte så jävla bra.
Nej.
Så, det finns ju orsaker till att temperaturer förändras. Och de är inte alls positiva. Mm. Även om det är trevligt med varm september.
Yep. Mm. Ja, nej, precis. Det var liksom, herren ger och herren tar som man säger. Men ja,
precis så.
Tänk på det när ni kör bil härnäst.
Ja. Absolut.
Eller inte. Eller, ni får göra vad ni vill.
Kör en elbil eller något. Men det är inte det vi ska prata om idag.
Gud, väder och vind. Mycket saker man pratar om utan att man kanske har tänkt att man ska prata om.
Ja, precis. Ingenting.
Jag tycker men, hela vår podd handlar om att vi pratar om saker
det gör det,
vi
absolut.
Skulle ha tänkt på att vi skulle ha pratat om egentligen, men inte gjorde.
Vi håller oss till ämnet ibland, men inte alltid.
Ja.
Och det är väl lite det som är poängen med den här podden.
Det finns andra poddar som aldrig håller sig till ämnet.
Ja, och så finns det andra poddar som håller sig till ämnet hela tiden, och de är sällan särskilt roliga.
Tråkigt.
Ja. Precis. Så att därför så jobbar vi med att inte vara så, eller vi jobbar inte ens med det, vi bara skiter i att vara disciplinerade. För att ni som lyssnar ju ändå
uppenbarligen. Vi älskar er lyssnare. Alltså det är verkligen, utan er hade vi ju inte varit någonting. Det är ju faktiskt så.
Då hade vi inte suttit här efter 3 år och fortfarande pratat. Eller vi hade ju suttit och pratat. Det hade vi gjort, men vi hade inte spelat in det. Skickat ut det.
Kanske är tur.
Ja. Vi spelar inte in allt vi säger.
Nej.
Det är kanske tur.
Anyway, moving on.
Ja. Idag har vi inget vin när vi pratar. Nej. För det är förmiddag. Vi har inte kommit dit riktigt än. Så bara det kan ni ju se om det blir någon skillnad på podden. Vi har däremot druckit lite glögg.
Precis,
ja.
Glögg är bra.
Ja,
det är och vi har funderat lite grann på vad som händer här under hösten. Det lackar mot jul, inte riktigt än, men det drar mot kallare tider och evenemangskalendern är knökad.
Ja, händer det massa kul grejer.
Det är roligt som helst.
Ja, både i Nordmark och ute i resten av Europa och världen. Och det finns ju jättemycket att göra och vi är ju så här lite, ja, kanske egentligen faktiskt vi här hemma i Nordmark och typ i Animet, så här är man ju lite mer så här härdade, så att även evenemang som går här på hösten, senhösten och vintern kan ju ha ganska stora inslag av utomhusaktiviteter.
Absolut.
Inte fullt så mycket om man åker till Storbritannien kanske eller till Tyskland, då håller man sig inne lite mer. Fighting brukar ju ske utomhus, men sådär. Och då pratar vi lite om det här med att men man ska åka på event. Och så tänker man så här, jag ska packa. Och så står man där och tittar i sina lådor, garderob eller vad man nu har, sina eventisgrejer. Och så tänker man, så jag har ingenting att ha på mig. Så
varenda jäkla gång. Varenda gång.
Som vilken fest som helst.
Och det är bara så här, det här kan jag inte ha, den här kan jag inte ha. Och så den här jävla krympmalen
den här är för tajt, den här är för stor, den här sitter snett, den här, jag vet inte. Min nacke ser konstigt ut i den här, inte vet jag. Och så står man där och bara känner att nej, det här är ju bara värdelöst liksom. Men då får man ju sy nytt. Och det var lite det jag var inne på med den här långsökta inledningen här med att man får vara utomhus också, att man då kanske kommer in i föreningen. Det är ganska vanligt att man kommer in i föreningen genom till exempel medeltidsveckan eller något sånt här, någon marknad på sommaren, våren, och det är varmt och skönt och man har någon linnesärk och någon, kanske någon överklädning och sådär. Och sen helt plötsligt så har man gått med i SCA och så ska man åka typ till Visby i december och vara med på Lucia-festen och inser att det kommer vara ett superlångt hov utomhus i en jättekall ruin. Vilket det kan vara fantastiskt. Det kan vara snö. Vilket är helt magiskt. Det är också kallt.
Ja.
Och då kan det vara bra, och då börjar man tänka den här tanken att så här, några lager ylle till kanske vore en grej, ett par vantar, vad ska jag ha på fötterna, vad ska jag ha på benen, ja, sådär. Så, och då är det ju liksom, då är det dags för nya syprojekt. Och det är ju någonting många av oss i föreningen uppskattar, men inte alla, och även om man uppskattar kanske man inte är så bra på det.
Ja, och det har jag ju tjatat som förut, men man behöver inte vara så himla bra på det. Jag menar, jag hade ju tvåa i syslöjd.
Vi har ju pratat om det här med våra syslöjdsbetyg.
Precis, och menar, man blir bra på saker man övar. Du kan inte börja spela fiol hur som helst, du måste liksom öva. Så ja.
Ja, och du blir ju inte...
Det blir ju bättre.
Ja, och precis, du blir bättre. Och man blir ju inte motiverad att öva förrän man får göra någonting man verkligen vill. Och sitta och sy en gympa på sig syslöjden kanske man inte var så himla sugen på. Och det är klart som fasen att det då tar sjukt lång tid och inte blir speciellt bra.
Och annars sen lärde man sig rak sen. Och det är ju bra, det är ju liksom en bra början där.
Och man lärde, just man lärde sig hantera nål, tråd, sax. Man förstår lite hur man klipper ut saker. Man lär sig hur en symaskin funkar. Och såna här basic grejer.
Jag tror det har varit mest min ögonöppnare just när jag har börjat lärt mig att sy på riktigt. Det är det här med tredimensionalitet. Alltså just att du skapar som en skulptur när du gör ett plagg. Du måste tänka som, i alla dimensioner. Som att, hur ska jag få på mig det här? Det måste finnas hål överallt så jag kan få på mig det. Det måste finnas utrymme för bröst och röv och liksom allt möjligt. För annars så, det går inte annars. Felsydda kläder, det märker man ofta när man köper liksom färdigsytt liksom skräp, snabb couture liksom, att det är inte alltid man kan lyfta armarna ens.
Nej.
För att det går fan inte så här.
Det är konstruktionen har, är fel, man har liksom inte, man har inte tänkt.
Ja, men exakt. Och alla dessa byxor som är liksom antingen för små i midjan eller för stora i fram eller bak, det är liksom det är konstigt liksom, vad man kan liksom inte anpassa.
Ja. Och sitter för högt eller för lågt. Att det liksom inte alls hamnar där man själv har sin midja eller där man vill att plagget ska sitta. Liksom.
Så det är svårt. Liksom. Och då fick jag liksom, jag kände att jag förstod mer när jag tänkte på att sy som att skapa någonting, alltså som en skulptur. För att då kunde jag liksom så här tänka bara, men var går jag in och var går jag ut?
Ja.
Och var ska jag bygga på?
Var behövs det mer utrymme och var behövs det mindre? Liksom.
Och det passar ju, funkar ju både för medeltids- eller historiska kostymer och vanliga mundankläder.
Ja.
Och det är många som har börjat antingen i ena änden att man bara kan sy mundant. Och sen så går det över till medeltidskläder. Eller också tvärtom. Ja. Att man liksom har lärt sig att sy på det här ganska lätta sättet. Det är många långa, raka stycken.
Ja.
Och sen bara, men det här borde jag kunna omsätta till en tröja också. Eller på byxor eller en kjol. För att det är ju, du ska liksom, det ska falla snyggt och det ska liksom se bra ut. Så att det inte alltid behöver vara så välgjort.
Ja.
När man gör sakerna själv, det är en annan sak. Ja.
Men det är ju liksom the outcome. Alltså det som är, hur ser det ut när det är klart? Och jag är ju en sån som har börjat i medeltidsänden. Det är ju där jag har lärt mig sy. Jag är ju fortfarande, jag är ju ingen stjärna på sy, men jag har ju typ knappt gjort det. Men däremot så har jag ju faktiskt använt, jag sydde en medeltidsklänning för väldigt länge sedan som var innan jag började bry mig så jättemycket om material och färger och grejer. Så sydde jag typ en syren-ish lila som skulle vara då en överklänning till medeltidsdräkt. Så jag hade en särk under och så skulle jag ha den här ovanpå. Den hade varit ärmlös och så hade den snörning i ryggen i linne. Och den använde jag, första gången jag använde det plagget innan jag också på medeltidsveckan med det, då hade jag den på ett bröllop. Så då var det som en långklänning, ärmlös långklänning i linne med snörning i ryggen.
Nice.
Och då hade jag liksom lyckats på något sätt passa in den så den satt skitbra. Och det var så här, ja det här funkar också. Och sen så hade jag liksom, drog jag på en blå särk under och bara så här, hu, medeltid. Liksom. Och det är så här, där kan man ju inse att där hade jag det mönstret kan jag ju använda till festklänningar, för då har jag fått en passform som funkar liksom. Och det är ju inte alls en dum idé.
Nej,
att göra
nej.
När man väl har fått till sin liksom, sin toal eller gjort ett mönster som passar en själv liksom.
Och men, som jag som samlar mönster, det tycker jag är roliga. Många av de här mönstren, man liksom tittar förbi 70-talsmönstren eller tittar förbi alltså utsvängda byxor eller långa jackor och sådär. Mm. Då kan man ju se, hur är det konstruerat? Ja. Kan jag göra något annat av det här?
Precis.
Köpte någon fantastisk 70-tals tunika mönster någonstans som med lite klipp och lite fix skulle kunna bli en sån här jordvikjacka, alltså en vikingajacka.
Ja. Ja. Mm.
För att basmönstret är ändå liksom liknande och så kan man liksom anpassa så det blir bra.
Ja.
Och just göra en toile, alltså ett försök innan i typ gammal lakan.
Ja, precis. Mm. Och testa liksom, blir det här, hur funkar det på mig? Ja. Behöver jag ändra någonting liksom? Mm. Så att det är en grej som jag har lärt mig jättemycket, att man inte ska vara, alltså man ska inte vara rädd för att lägga ner det här förarbetet. Nej. Och känna bara, gud, jag orkar inte hålla på, jag bara syr något. Och så blir det inte bra. Mm. Utan tänk på att det är sjukt värt att lägga den tiden på just sy upp någon variant i gammal lakansväv eller något gammalt skräpylle om man har det liggande, om det ska vara ett ytterplagg eller sånt där. För det kan vara bra, lakansväv beter sig ju annorlunda.
Ja,
att man liksom syr upp det. För att det innebär att sen har du då ett mönster som du kan använda i flera år till en massa olika plagg. Så och, att det är liksom inte...
Och tygmönstret som du får av det är ju mycket bättre än pappersmönstret.
Ja, precis. Mm. Precis. Så att det är alltid jättebra att ha det i tyg. Mm. För det är jätterätt sen att nåla fast på nästa tyg. Du har inte sönder det på samma sätt. Och så att det blir liksom väldigt hållbart. Så det är en grej som jag har slutat fega ur på. Att det är liksom värt att lägga den här tiden i förarbetet. Mm. Faktiskt. Även om jag tycker att det är det absolut tråkigaste. Hatar att klippa tyg. Ja, det är så trist.
Ja.
Jag älskar när jag får krypa upp i soffan. För det här har vi pratat om förut också. Jag syr ju för hand och du syr ju mer på maskin.
Ja.
Men jag älskar det här när jag får krypa upp i soffan och sätta mig framför tvn eller med en ljudbok och börja sy
liksom. Och det gör ju jag när det är liksom nederkanterna, alltså fållningen och det, och synliga sömmar. Och då alltså, jag förstår det precis. Bara sitta framför tvn och bara fålla liksom. Jättebra.
Ja, precis. Stitch away liksom. Uh-huh. Det är jättebra.
Ja, det är ju någonting som folk under lång tid hade förlorat, just det här med handarbetet. Det har reducerats till kvinnor göra liksom.
Mm.
Grytlappar, blaha, blaha.
Mm.
Så. Men vi alla, även alltså, de flesta CIT jag känner har ju någon form av handarbetsådra.
Ja.
Även ifall det är liksom plåt eller ben eller läder. Precis.
Ja.
Så är ju, jag har inte träffat någon, tror jag, som är helt hopplös än på någonting.
Ja.
Och då vet ni, för ni som lyssnar får liksom anpassa det vi säger till vilket material ni själva älskar och förstår.
Anpassa till verkligheten.
Men det är liksom det att man mår bra av att handarbeta.
Mm.
Vi pratade just om det, om din mamma och min svärmor som har haft ont i händerna. Och
precis. Och vad det liksom gör med en människa som i hela sitt liv
har hantverkat. Jag vill bara säga parentes, det är inte samma person.
Ah, nej.
Bias mamma och
min svärmor är två olika kvinnor. Ja. Men som båda två har haft problem med händer och...
Precis.
Och nej, men just det här, vad som händer när man liksom tar ifrån en person som då kanske dessutom har blivit pensionär och har mer tid och är lite mer ensam. Att inte heller kunna hantverka som de har gjort. Och det kan bli jättejobbigt. Det kan vara värre än att sitta ensam hemma. Att liksom helt plötsligt bara, jag kan inte ens sticka när jag sitter här. Och det är
just det här, bara fördriva tiden. Min mamma sa i åminnelse, hon brukade kalla det här att när man inte gör någonting, inget nyttigt hantverk överhuvudtaget, då fåtyar man. Sitt inte där och fåtyar med, skrek hon åt mig. Man satt och såg på tv och försökte vara i fred.
Ja.
Och det är väl kanske västgötska liksom, för inte göra någonting.
Ja, precis.
Då är man inte produktiv. Du måste
ser man
produktiv.
På tv så kan man ändå också bara sy på något. Ja. Man kan folla någonting. Eller liksom. Precis.
Och det är kanske därför som folk sitter och IMDV-surfar när man ser på tv. För att någonstans sitter någon gen som bara säger att
man ska göra något också.
Något. Ja. Ja,
precis. Ja, alltså jag glatt erkänner ju att om jag inte sitter och handarbetar så händer det ju rätt ofta att jag typ sitter och spelar något hjärndött mobilspel samtidigt som jag ser på en tv-serie. Mm. Bara för att så här, måste också pilla med något. Så.
Mm.
Och det tror jag ganska många gör med mig liksom. Eller lyssnar på en ljudbok eller en podd och du spelar eller gör något annat med händerna.
Så nu, kära publik, nu kan ni alltså lyssna på vår podd och handarbeta samtidigt.
Ja.
Stick iväg och hämta ett handarbete.
Precis.
Nu. Shop. Det hinner. Vår goda väninna Gele har ju sagt att man ska handarbeta 10 minuter om dagen.
Nu har hon i för sig inte sagt att man ska göra det precis varje dag. Utan det var ju
jag läste det som att det var varje dag. Men.
Ja, jag tycker ju att det är bra, för att då får man ju saker och ting gjort. Gille körde ju en sån här 30 Days Arts and Science Challenge här i september. Och uppmanade människor att handarbeta eller hantverka, göra saker 10 minuter om dagen i 30 dagar i sträck. Och det här är ju en sån här grej som är sjukt bra liksom.
Säger som Arne Tammer, ge mig en kvart om dagen. Det var en referens som gick många förbi.
Ja,
googla.
Googla Arne Tammer. Ja, precis.
Nej, men exakt, gör man någonting varje dag så får man ju saker gjorda.
Ja, och sen är det ju det här också att, och det är det som är det bakomliggande naturligtvis. Det blir ofta mer än 10 minuter när man väl sätter sig och gör någonting liksom. Och då händer det ju prylar. Så att det beror ju, oavsett om man känner att man behöver börja ett helt nytt projekt och bara, nu ska jag köra den här 30 dagars utmaningen och jag ska börja med någonting helt nytt och se hur långt jag hinner eller hur man vill göra. Eller så bara plockar man upp ett gäng gamla projekt som bara, det här har jag inte kommit någon vart med. Nu lägger jag 10 minuter om dagen på något av det här och så får vi se, liksom, då händer i alla fall någonting. Och så kanske man kommer igång om man har tappat sugen lite och sådär. Så det här är ju ett väldigt bra initiativ som Gelle körde via då sin The Lazy Reenactor Girl sida eller hennes profil, för att hon har ju det som en någon sorts, jag vet inte, numera är det väl egentligen en liten så här fake attityd. Hon var kanske lat när hon började med det där, men nu vet jag fasen.
Vi uppmanar Gelle att höra av sig och förklara, var du lat när du började det här?
Ja. Är du fortfarande lat? Mindre lat nu än vad du var då? Ja. Viktiga frågor faktiskt.
Men den viktigaste frågan är ändå, har du handarbetat 10 minuter idag?
Inte idag, nej. Det har jag inte.
Inte jag heller faktiskt.
Nej.
Jag började ju sticka en tröja, ja.
Ja, vad trevligt.
Jag fick en gör-det-själv kofta i 50-årspresent.
Ja, just det.
Av också en gammal essayist, Helena Arnadotter Kula. Och mycket riktigt har jag har faktiskt stickat, ja, men kanske en tredjedel av den i alla fall.
Ja, men sådär, ja.
Ja. Och Helena har, jag ser på henne, hon bara vill glidtackla mig och liksom slita stickorna ur händerna och bara, du gör fel! Men jag har fått rättla upp lite grann och sen så har det blivit ganska bra till slut. Va?
Ja, och jag tänker också att idén med den här presenten var ju att du skulle göra det här själv. Och då kan man ju inte ta över projektet.
Jag fick välja faktiskt.
Ja, jag vet att du fick välja. Men ett av alternativen var att du skulle göra det själv. Och nu valde du det.
Ja, det gjorde jag.
Så att då får hon ju finna sig i det.
Jag vet att oket är gul och svart. Det är som i Västergötlands färger.
Ja.
Men oket är ju bäst problematiskt. Så
det kan vara så.
Det har hon tagit ifrån mig faktiskt, så att hon gör det. Men sen är själva koftkroppen gul, så att den tyckte hon att den kan du få göra själv.
Ja, fint ändå. Ja, tycker jag låter rimligt.
Jag har ju faktiskt, jag är inte helt rudis när det gäller stickning heller. Jag har ju faktiskt stickat en fjärde doktorns jättelånga halsduk.
Ja, det är ju bra. Jag har ju då inte stickat någonting sedan de här berömda Lovika-vantarna i slutet av 9:e klass som jag stickade klart för att få min 3:a i betyg. Så att min stickning...
Du stickade klart.
Fast jag gjorde ju det. Det var ju det. Mamma erbjöd sig att sticka klart dem och jag vägrade och stickade fast klart dem själv.
Så
för att jag var envis. Eller är.
Har du kvar det?
Nej. Nej. Jag var ju dum nog att sticka barnvantar också. De är mindre, det blir mindre jobb. Och så bara, vem fan ska jag ha dem till då? Ja. Nej, så jag har inte stickat någonting. Men jag har någon sorts, det börjar gnaga i bakhuvudet att jag kanske skulle ta itu med det här med stickning. Med tanke på att jag har så sjuka mängder växtfärgad garn hemma. Efter att min mamma och jag har liksom haft så här orger i växtfärgning och bara så här, nu ska vi färga, nu har vi preppat 40 härvor här. Här har vi björklöv, här har vi krapp, här har vi indigo, här har vi allt vad vi nu har färgat med liksom. Och sen så står vi där och bara, ska vi göra med allt det här garnet då? Mamma stickar ju ändå, men inte jag.
Det är roligt växtfärgat.
Det är jättekul. Ska jag det nästa helg faktiskt?
Kul.
Ja, jag och mamma, moster och min kusin och sen en nära vän till familjen ska ha en växtfärgningshelg hemma hos kusinen.
Vad roligt.
Ja, så då blir det tanter växtfärgar och hennes barn får fixa mat och kaffe och sånt till oss. Så det kan bli jättebra. Då kommer vi ha ännu mer garn som inte, så jag måste ju börja sticka.
Ja, vi har ju en del duktiga stickare i föreningen. Ja. Mistress Helvig till exempel är ju en fantastisk stickare.
Stickar så att,
och det finns väl en del, över 50 1700-tal va?
Ja, mm. som är mycket de här fina mössorna eller hattarna ja. Och mycket strumpor.
Det kanske är dags, vi kanske ska ha ett
specialavsnitt. Ja, det kan vara stickning och 1500-tal eller någonting.
Så. Ja, vi får se, vi får se.
Jag har ju ägnat en stor del av den här septemberutmaningen då åt att hålla på med ett hemligt projekt. Gela har ju bett oss med rapporter ibland på sin sociala mediasida och talat om att det här har jag gjort idag, vad har du gjort i projektet så här. Och då har jag varit lite så här, det är lite tråkigt för jag har inte tillåt så mycket bilder utan det har varit så här, jag har jobbat på ett hemligt projekt. Och det beror ju på, det kan jag avslöja idag då, eftersom det här hemliga projektet har varit en bockstensmannen-kjortel till min kära make Hartman som fyller år idag. Så han har ju faktiskt fått grattis, den här nu på morgonen. Grattis Hartman! Och det är inte idag då när ni lyssnar på det här utan det är idag en annan dag. Skitsamma, ni får kolla på
Facebook. Imorgon är det en annan dag.
Ja. Så att nu kan jag avslöja att det är den här bockstensmannen-kjorteln som jag har sytt på.
Den var då. Jättefin!
Den är bra. Ja. Den är inte helt klar för att jag har lite grejer som jag vill att han ska ha åsikter om, lite halsringning och längd på ärmar och sånt. Men i övrigt så kommer det här bli snyggt. Jag har ju också en klänning i samma tyg så vi kommer ju vara så här otroligt skönt. Man ska ha husvagn.
Precis, den redan klar.
Så det här blir då våran husvagns outfit alla 1300-tal.
Eller Sound of Music kan man också säga.
Ja just det, ja, den är typ sydd av gardinerna liksom. Fast inte riktigt. Så att det har liksom varit mitt projekt. Bara så här, sitta framför tvn och sy när han inte har varit i närheten då. Så varit ett väldigt smygigt
alltså,
projekt.
Det är jättekul att kunna ge någon människa ett egensytt projekt. Men man vill ju inte att de ska komma på en.
Nej, precis.
Jag har ju sytt skjortor till baronen. Och man får ju liksom så här, men vet inte, smyga lite grann. Det har gått bra när vi har bott på olika adresser.
Särbos, ja.
Ja, men nu så är vi inte särbos längre utan sambos igen. Och då liksom, ja, vad ska jag sy då?
Och för mig har ju situationen varit en omvänd eftersom jag då framförallt har sytt på den här kjorten när jag då har varit särbo från Hartman och bott i din lägenhet i Uppsala. Så där har jag kunnat sitta och sy på den här. Vilket jag har varit oerhört praktiskt, naturligtvis. Så att, särboförhållanden är bra för att kunna sy saker till sin respektive. Kan vi väl fastslå.
Eller får helt enkelt börja bestämma att jag får sy saker Hartman och du får sy saker åt
baronen. Absolut. Ja. Jag tror att kanske Hartman blir gladare av det än vad baronen blir. Men man vet aldrig. Jag är inte så bra på att sy coola skjortor. Men jag, som sagt, jag ska ju lära mig att sy mundana grejer. Exakt, så att, varför inte? Jag tänker att vi ska ta en liten paus och ta ett ord från våra kära lyssnare.
Ja.
Och sen kan vi återkomma till och prata lite mer om våra framtida syprojekt och våra tyghögar och
tyghögar.
Vad vi har tänkt oss och vad vi vill göra och vad vi drömmer om och så.
Det jag drömmer om ett tyg hemma.
Du har det, flera stycken. Vi återkommer strax.
Hej, jag heter Hartman och lyssnar på podden Någonstans i Nordmark.
Som ni hör så har ju Vanna inte riktigt kommit ner från det här vansinnesskrattet ännu. Som hon då... Jag håller på med tanke på de här tyghögarna som finns överallt i hemmet.
Men alltså, varför är det så här? Man samlar ju på sig tyg. Jag vet inte, jag har ju hört många som har så här katalogiserat och vikt ihop och liksom har kortsystem för sina tyger.
Mina tyger i mobilen
och, jävla hög av
hög
tyg.
Ja.
Rum av tyg.
Det är bara överallt.
Varför får jag inte tummen i röven och faktiskt sy någonting idag?
Därför att jag går ju helt på den här linjen med att att köpa tyg eller hantverksmaterial är en helt annan hobby än att göra någonting av dem.
Ja.
Att själva inköpsprocessen och mysandet och drömmandet och gå och klätta på tyg och så, det är någonting annat än när man faktiskt bara, nu har jag bestämt att jag ska sy den här klänningen, jag har den här tidsperioden, bla bla bla, jag har gjort all background check. Det är liksom en annan grej än det här att mysa på marknad och klappa på tyg och släppa hem det eller hitta något kul på loppis eller vad man gör för någonting.
Ja, precis.
Det är olika saker. Och därför blir det som det blir.
Det är ett problem vi har. Jag kan ju få lite så här ångest över, men jag har till exempel 4 meter jättefin grön ylle som jag någon gång i tiden tror jag köpte för att sy en kappa. Och nu bara, jag ska ju sy någon snygg 1300-talare eller 14 eller alltså, och bara så blir det ju ingenting alls för att jag tar fram det och klappar på det och sen så vet jag inte vad jag ska göra med det.
Nej.
För att det finns för mycket val. Mm. Det är bättre att bara säga, nej, de här, nu går jag och köper 3 meter för jag ska sy det här. Och så gå hem, tvätta, klippa.
Mm. Mm.
Så blir det liksom,
men så blir det ju väldigt sällan. Mm. Alltså jag är ju, jag börjar ju där.
Mm.
Att jag är så här, nu köper jag 3 meter av det här för jag ska sy en sån här. Mm. Från den här tidsperioden, bla 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 bla. Och så går jag hem och så kanske jag inte gör det på en gång. För att jag håller på med något annat eller vad det kan vara för någonting. Men jag går ändå hem och lägger in det i mitt tygskåp på den hyllan där jag har tyger dedikerade till projekt. Jag sätter på en liten lapp där jag skriver. Babs klänning 1350-tal, någon kommentar om vilken modell jag har tänkt eller vilket mönster jag ska använda sådär, av dem jag har. Och så lägger jag in det i skåpet och sen blir det liggande. Och sen så någon gång kanske jag under processen kanske jag tar bort den där lappen för att jag inser att jag kommer inte använda den till det här. Flytta ner den till hyllan över icke-dedikerade ylletygel. Så, för jag har en sån hylla också. Men sen kommer jag till det här skåpet förr eller senare och tittar och tänker så här: gud, jag vill göra en sån här grej. Har jag något tyg som är så här? Men gud, det här köpte jag för att jag skulle göra en sån här. Det kommer ju aldrig hända.
Mm.
Det kommer bli skitbra till den här vikiga kappan eller hängselklänningen eller 1400-talsklänningen eller vad det nu är för någonting. Eller en kjortel till Hackman eller en inte vet jag. Liksom. Så att någonstans så känns det ändå som att jag vet inte, jag har hamnat lite i en punkt där jag är så här, det kommer till användning.
Ja, men det gör det ju, absolut. Så. Och jag har ju också sålt av en del tyger bara för att ja, men jag kommer inte att göra något mer med det här. Alltså, det kommer aldrig att hända.
Ja.
Min mamma köpte det här tyget och jag är inte intresserad av samma typ av medeltidskläder som hon var.
Nej.
Då får man försöka bli av med det. Och jag liksom var jätteduktig ett tag och vek ihop. Alltså mätte och skrev lappar på det och satte priser på det. Och, så här, och blev av med tror jag, en hel flyttkartong med tyget.
Ja.
Jättebra, men jag behöver göra det igen och igen och igen.
Ja. Precis. Och det är någonstans där att man får liksom, där blir det ju väldigt mycket grejer av att ta sig i kragen.
Mm.
Men när man just kommer till den här insikten att det här kommer jag inte använda. Och det kan ju vara saker som du sa, du har grejer som din mamma köpte. Men det är också så att man kan ha, jag har ju tyger som jag köpte för. Men jag har ändå börjat med, även om jag inte varit med i SCA så länge, så har jag åkt på medeltidsveckan i 20 år och köpt tyger. Och det jag köpte då är ju helt annorlunda än vad jag vill sy saker av idag. Därför att jag har lärt mig mer, jag har nördat ner mig mer, jag har ändrat tidsperiodsintressen några gånger. Och då blir det så här att bara, det här kanske var schysst till det jag hade tänkt ha det till då.
Ja, exakt.
Men det känns inte så intressant längre liksom.
Jag har ju mycket sådana tyger som jag köpte när jag tänkte jag skulle sy en Tudorklänning.
Ja.
Alltså liksom sent 1500-tal, styrkjol och korsett och så vidare. Och som jag kan tänka ibland att nej, men det här går ju inte.
Nej.
Och det är klart, jag ser en del teaterkläder också. Mycket sånt kan ju gå åt till det. För där är ju inte samma krav.
Nej.
Men samtidigt så bara, nej.
Mm.
Man vill ju liksom, till och med så att när jag syr teaterkläder på teaterkostymer nu så försöker jag ändå göra dem så man kan använda dem även till historiskt.
Ja.
Bara fratt.
Ja, precis. Mm. Precis. Och det är ju också en sån här inledning, det behöver ju inte vara att man hela tiden strävar efter att det ska vara så himla HK. Liksom, att det måste vara. Men man har ju ändå själv någon sorts standard i vad gillar man för material? Vad tycker man är bekvämt? Vad tycker man är snyggt? Det är så, jag
då
kanske vet
det bra.
Precis. Mm. Man kanske vet att så här, nej, men det här är inte HK för Tudor. Men det ser schysst ut och jag vill göra det på det här sättet. Och då funkar ändå inte det här tyget som jag köpte en gång back in the day. Så det är ju liksom det här igen att man får liksom lägga sig på en nivå som känns bra för en själv.
Ja, gud, ja. Och det är ju det som är, vi vill bara påpeka och trycka på detta. Liksom, att SCA är ju en plats där ett försök till medeltida dräkt går bra. Det är som man kan ha 100 anledningar till varför man har en dräkt på ett visst sätt.
Så,
absolut.
Mm.
Och tanken är att man ska ha roligt tillsammans.
Ja. Precis.
Och det är ju skönt att verkligen alltså, försöka trycka på det, att det är där vi ska börja egentligen.
Precis, och sen får man ju liksom snöa in så mycket man vill på vägen liksom. Men det kan ju också vara så att man snöar in på, många av oss snöar ju in på någonting, men det kan ju också vara att man till exempel snöar in på trähantverk och kanske skiter rätt mycket i vad man har på sig. Alltså du kan ju ha varit med och vara hur duktig som helst på ett hantverk, men det kanske inte behöver vara att sy kläder. Och då är det ju liksom inte det. Då måste man inte bli det.
Nej. Och det var ju det vi hörde bland annat när vi intervjuade Laurels, alltså folk som har en ultimata liksom utmärkelsen för att man är hantverkare eller liksom konstverkare.
Ja.
Och ja, men det är ju inte, man ser så lätt att alla har ju fina kläder. Nej, men det är ju inte därför alla blir Laurel.
Nej. Nej.
Man kan vara bra på så sjukt
alla många olika saker. Alla är inte direkt Lawrence.
Nej, liksom. Nej. Och då vi får vara annorlunda. Liksom. Mm. Det är till och med uppmuntrat.
Ja, ja. Ja verkligen. Mm. Verkligen. Men om man ändå tänker på att jag menar, vi har ju projekt vi vill göra. Och vi har de här tyghögarna. Och vi har också tyger som vi vill använda. Och inte bara bli av med. Har du något som du håller på med just nu? Eller något som ligger liksom i närtid att det här ska jag göra? För det här har jag varit sugen på. Liksom.
Ja, på lite olika saker. Jag har... Jag bor ju väldigt nära en ypperlig tygaffär. Kristinedals fabriker. Där köpte jag tyg, alla mina första medeltidskläder. För den tiden de sålde ylletyger för 25 kronor metern. Eftersom, Jesus. Citat, ja det står det på lappen. Så här. Men det var så här, ja, så är det inte längre. De har mycket gardiner och sånt också. Men man hittade ibland bra saker. Och där hade de en jättefin linneblandning. Linnebomull som jag ska sy en underklänning till min lite orientaliska dräkt i. Lite guldbrun färgat. Bara så en vanlig underklänning. Och det tänkte jag att det skulle inte vara så svårt. Den balen har legat framme på, i salen ganska länge. Tummen och röven, vet du. Det är svårt att klippa då. Tummen sitter fast där.
Jättesvårt faktiskt.
Ja. Det, och sen har jag då som sagt 4 meter fantastiskt fin grön ylle. Som ska bli en någon form av 30-talsklänning.
Ja.
Som det ser ut som nu.
Mm.
Och sen så håller jag också då på och försöker skapa den ultimata jobbkjolen. Bra klockad kjol med fickor. Djupa nog att ha allt man behöver ha som lärare.
Ja.
Och som också är snygg. Och håller för det mesta.
Precis. Fickor är ju av stor vikt där. Det har jag också tänkt på som jobbkläder nu. Att jag verkligen uppskattar att många av mina klänningar som jag har nu för tiden har ordentliga fickor. För att man springer runt på biblioteket där jag jobbar då. Och att man kan slänga ner sina 2 mobiltelefoner i varsin ficka. Och liksom få med sig de grejer man behöver utan att behöva släppa på någon jäkla handväska så fort man ska iväg undervisa någonstans. Eller så.
Det är en sak som jag har inkorporerat lite grann också i mina medeltidskläder. Ja, det är inte HK, men jag är inte HK helt och hållet. Man kan gömma en sidficka i de flesta långa klänningar. Bara för att ha liksom lypsylet och näsdropparna.
Ja.
Bara
ja, men exakt.
Små grejer det går jättebra att ha en bältesväska också, men...
Nej, men alltså det finns ju... Ibland måste man hitta... Man har ju saker som... Alltså moderna saker som man måste ha med sig på ett lite annat sätt än vad man kanske hade som dam på 1300-talet. Liksom.
Ja, näsdropparna.
Kanske inte nässprayen och lypsylet och mobiltelefonen var superviktig. Nej. Men man kanske hade en tjänare som följde efter en liten korg och bar ens viktiga grejer. Men just det här att då får man ju på något sätt försöka lösa det med sina medeltidskläder. Liksom. Så att det, jag håller på med lite så här små projekt nu. Dels har jag då den här kjorten som jag pratade om tidigare som jag har gett till Hackman idag som nu ska då provas in det sista och se hur den vill ha halsringning
och jättefin.
Ärmar och sånt. Tack! Så den ska bli klar och sen har jag pyttelite kvar, typ så här 15 cm som är kvar på en Skövdehamnshätta som jag håller på och syr på och har broderat på som jag ska skicka vidare till. Det är ett bytesprojekt. Och sen håller jag på med, jag har en sidenslöja som jag har bara, som ska bara folla, som jag har börjat ett smått på, som heter så här. Det är ett sånt litet projekt för att vika ihop ett sidentyg. Det tar ju ingen plats alls. Så den är väldigt bra som så här transportprojekt.
Det,
liksom.
Och det är ju ett bra tips till alla som syr ut att ha ett par projekt varav ett är litet nog.
Ja, precis. För mig som sitter och pendlar upp till Uppsala och har liksom dels kanske ibland vill sy faktiskt på tåget, men också just kunna ha med sig om jag ska upp till Uppsala och bo några dagar, att man inte vill släppa med sig typ en klänning i ylle. Liksom. För det blir så jäkla mycket.
Ja.
Sjukt mycket tyg. Liksom. Och då är det jätteskönt att ha någonting som är lite mindre. Så jag brukar försöka ha några så här, något stort som får bo hemma och så några mindre som man kan släppa med. Så jag har klippt ut ett par hosor precis nu också. Och har någon fruhetta som ligger som jag ska sy ihop. Så det är så här miniprojekt liksom, som jag bara försökt klippa. Men annars som stort eller större så har jag köpt tyg nu på medeltidsveckan till en ny hängselklänning. Som ligger liksom i ganska långt i framkant. Att jag ska försöka fixa till. Jag tror inte det blir nu till typ Lucia och så, utan det blir kanske till nästa år. Så. Men här, den ska väl klippas ut och grejas någon gång under hösten här, tänker jag.
Det roliga är att man väl börjar komma igång så släpper ju den här dammen lite grann.
Ja. Alltså
att man, man har gjort klart en grej och då bara, nej men då fortsätter med det här.
Ja.
Och så bara, ja men då fortsätter med det här. Mm. Och den här grejen.
Ja, precis. Och det är ju sånt som är lite kul. Och det är också en sån grej som jag tycker är bra då med sånt här Arts and Science-projektet, liksom, som vi, den här utmaningen som vi pratade om tidigare. Att man faktiskt kommer igång och gör saker. Mm. Och för mig är det en sån här, som jag sa också innan, det jag tycker är absolut tråkigast är liksom det här klippa ut, tänka ut och klippa ut. Mm. Det är liksom en stor tröskel. Så att får jag feelingen då, som jag faktiskt fick här nu efter Visby, för nu när jag tänker efter så tror jag att jag faktiskt har klippt ut den här hängselklänningen också. Och då drog jag liksom igång och klippte ut ett helt gäng saker. Så att jag körde liksom den här hängselklänningen, hosorna, jag klippte ut den här kjorten till Hartman. Och då vet jag liksom att nu har jag gjort, det har liksom varit den här ångestladdade grejen, nu har jag gjort det för ett halvår, för nu kan jag bara sy på saker. Jag behöver inte fundera på det här igen. Nej. Jag vet vad det ska bli, det är färdigt klippt och det är typ bara enklare också. Det är väldigt så här.
Jättebra.
Och det är väldigt skönt, tycker jag. Så sånt brukar jag försöka göra ibland när jag faktiskt känner att idag orkar jag det här. Då ska jag göra det, för då behöver jag inte tänka på det här sen. Liksom. Så att,
Men du, jag är så imponerad över dig och alla andra faktiskt som syr just alla raksömmarna även då för hand.
Ja.
Det är så här. Vill du visa hur man gör?
Ja, men det kan, har du ett tyg?
Ja, här borta.
Bra, men plocka fram det. Och sen så behöver du ju, jag brukar ju sy då ylle, så syr jag med ulltråd. Mm. Och alltså ett sånt tvåtrådigt kamgarn tror jag det är.
Mm.
Nu får Åsa väva det, hon får skicka in arga brev om jag säger fel här. För jag
till någonstans i Nordmark
att gmail.com. Mm. För att jag köper allt mitt sygarn av henne. Och så jag i linne så använder jag lintråd då, för att det ska vara liksom, styrkan på tråden ska matcha styrkan i tyget, liksom att fibrerna ska.
Alltså det går inte att använda vanlig sytråd.
Det går absolut att göra.
Som jag har här.
Ja, det kan man absolut göra. Okay. Det här är ju återigen i SCA, så att man behöver ju inte vara period eller så. Men jag lärde mig någon gång, jag tror att det var av vilja faktiskt, back in the day på någon föreläsning på Medeltidsveckan, att det är bra att använda en tråd som är liksom, som sagt, samma slitstyrka som det material man syr i.
För att om man då pilla ur en tråd ur tyget.
Det kan du göra, är det ett hårt valkat tyg så går ju inte det.
Nej.
Men då kan man liksom hitta ett annat, en annan tråd att sy med, men av samma material. För att har du då sönder, skulle du fastna i någonting till exempel, så sliter du inte sönder tyget utan att tråden går sönder. Syr du till exempel med en sån här syntetisk sytråd som du håller i ett lite lösare ylletyg, då är risken att du sliter sönder tyget medan tråden håller. Och då kan det vara bättre att du har en tråd som går sönder lättare än ditt tyg. För då behöver du bara sätta i, alltså sy ihop med en ny tråd liksom.
Och så alltså det här med att jag vet att det är jättefint att få present bivaxkakor. Och jag lägger dem i en hög och undrar vad ska jag göra med dem. Men man ska tydligen vaxa mig. Tråd med dem, va?
Precis. Och jag brukar ju vaxa. Jag vaxar ju alla trådar. Ja, inte om jag syr med modern syntetsytråd. Men det gör jag ganska sällan. I moderna kläder gör jag det. Om jag syr i knapp eller så, men då brukar jag inte vaxa den. Men däremot om jag både syr då med ett tunt ullgarn eller med en lintråd så vaxar jag. Och det är för att då får du dels en lite bättre styrka på det. Alltså att du vaxar just garnet då. Men också att framförallt att det blir lite mer slätt så att det glider lättare genom hålen då. Mm. För har du ett ylltyg och sen har du ett ullgarn, det blir väldigt strävt mot varandra. Det blir nästan att du tovar ihop det liksom. Och då är det väldigt bra om du håller det vaxat. För då blir det liksom lättare.
Det blir så här magi.
Ja, precis. Och tricket, ett tips då på det här med vaxet. Mitt bästa tips med vax är att när du sitter och handarbetar och har det här, då vill man ju vaxa lite om vartannat så här. Och har man då som jag vet att du har erfarenhet av och även jag, man har ett ganska kallt hus under vinterhalvåret, men vax blir stenhårt, det är ju skitsvårt att vaxa ordentligt så här. Stoppa det i BH:n.
Nice.
Jag har alltid mitt vax i BH när jag sitter och syr. Och då håller det sig varmt och mjukt.
Härligt, härligt. Ja, ni herrar som lyssnar, så stoppa
din kallingarna. Lägg det under pungen. Så. Det är det gött. Nej, men någonstans liksom, nära kroppen bara är bra,
smart, tycker jag.
För det har underlättat för mig. För att det är väldigt svårt att vaxa någonting med en så här 15-gradig vaxkub.
Det funkar inte riktigt.
Nej.
Ja. Men visa mig här nu. Nu har jag tagit fram både tyg här och tråd.
Ja, men precis. Och då tar du ju de här utklippta tygstyckena som du har. Du lägger dem räta mot räta, precis som man gör i vanliga fall. Och så vet du att det är den här kanten du vill sy ihop. Och jag brukar bara göra så att jag kör en helt vanlig så här upp ner söm liksom. Jag håller inte på att göra några, jag kan inte ens terminologin kring det här. Men jag gör liksom inga såna här bakåtstygna grejer, utan jag kör bara så här en vanlig rak söm upp ner och syr ihop det. För att sen fäller man ju oftast sömmarna. Så att man viker dem liksom åt ett håll och fäller. Och jag brukar vika dem åt samma håll för att få liksom en söm till som stärker upp det, istället för att fälla dem åt varsitt håll. För att då tycker jag att då blir det svagare. Det ser väldigt snyggt ut. Men då måste man ha lagt otroligt mycket jobb på den här raksömmen, i min mening. Så att jag lägger väldigt lite jobb och styr den här raksömmen ganska snabbt. Och sen så fäller jag båda kanterna åt samma håll, klipper ner den ena ganska mycket så att jag kan vika den andra kanten över. Och så kör jag bara kaststygna över.
Intressant, då går det fort, det går fort. Alltså, man gör sådär,
det går jättefort.
Men visa nu lite grann.
Nej, men det får du göra.
Men gör såhär då.
Ja, så håller du så. Och sen så stoppar du ner något där, precis. Och så upp. Och du får inte hålla på och så här vippa nålen upp och ner så att det svingar stygn, utan du ska verkligen rakt ner. Och så dra ut på undersidan. Och så rakt upp igen. Och så dra upp. Så, ser du?
Ja.
Fattar du? Ni kära lyssnare, jag hoppas att ni förstår. Den här oerhört grundläggande.
Exakt.
Så ibland önskar vi att vi hade tittar-tv eller inte.
Det är svårt att förklara på radio. Precis. Radio är ett fantastiskt medium. Ta till den bort vinfläckar från mockakalsonger.
Men ja, det här hade ju kunnat lämpa sig om man var YouTubers. Men nu är ju inte vi det.
Nej, än.
Då hade vi varit tvungna att kamma oss.
Vill du inte kamma mig?
Nej, exakt. Exakt så. Så att vi skiter i det, tycker jag.
Men det är ändå liksom så här, det har löst några av mina stora problem i livet, som vad gör man med den där vaxet egentligen?
Ja, precis.
Ja.
Och det är ju precis så man gör. Och det behöver inte vara svårare än så. Och sen vet jag att folk gör jätteolika. Och man kör jättenoggranna raksömmar. Och sen kan man fälla kanten åt båda hållen och så. Och då blir det ju en extra söm att fälla. Och det blir som sagt supersnyggt. Det blir mer jobb, det tar längre tid. Man får ju liksom hitta sin metod.
Men det är till och med så att när man syr på maskin då, som jag ofta gör, så är det ju ganska värt att fälla sömmarna också. Just för att plagget håller längre.
Precis. Och det ser väldigt snyggt ut. För man får den här lite mer arbetade looken. Av att man ser liksom att det är handfält. Så att jag har ju haft ett år nästan av att fälla sömmar på min kröningsdräkt. För er som har sett mig under det senaste året, framförallt som drottning, så har ju jag och Krake hade ju de här superfina 1200-tals outfitsen i våra diagonalrandiga plagg, som då formade en sparre när vi stod bredvid varandra på rätt sida om varandra. Och det var ju väldigt många sömmar, eftersom det här då inte var ett randigt tyg utan sammansatt av snedklippta tygremsor. Så att jag har ju hållit på från före jul förra året fram tills för typ, det är nog knappt en månad sedan, kanske 3 veckor sedan, som jag la sista handen vid detta. Och det är också den här, igen då, nackdelen med att ha ett stort projekt man inte kan ta med sig. För det är inte så att jag inte haft tid, så jag har ju sytt andra grejer emellan. Men eftersom jag inte har kunnat släpa med den här klänningen överallt, på grund av storleken, så har det varit så här, den har ju varit dedikerad till att bara göras hemma.
Men då får man göra den i soffan där, framför någon bra film.
Och den har ju ändå varit liksom färdig och jag har kunnat använda den. Så att jag också varit så här, jag bara gör det här lite vart efter. Men nu är den faktiskt klar, kära lyssnare. Så nu vet ni att den är färdig, undanpackad. Allt är klart.
Det är inget UFO längre.
Nej, den är struken från UFO-listan. Vilket är jätteskönt.
Ja, men det är liksom så här, ofta är det ju så här, då har vi ju alla liksom sytt i bilen på väg till evenemanget. Och grejerna ser jättefina ut på håll. Och sen tittar man närmare och bara, men jag är inte färdig med någonting.
Nej, jag har inte follat det här, det är skitsamma. Alltså, det är ett tätt väskintyg.
Drottningen av Östra Kungariket, hon follade sin klänning med duct tape på kröningen 93. Det var förresten guldlamé. Det var intressant på många sätt. Snyggt, det blev snyggt på håll.
Ja,
absolut. Och det är ju ofta det man går efter. Jag har gått, ska se bra på siluetten.
Precis, precis.
Men nu, och nu är det så här. Och du hade alla pengar du bara kunde tänka dig. Och all tid, fick hjälp. Jag menar, det var inga såna här materiella problem. Vad skulle du göra för kostym då? För dräkt? Om du bara fick liksom så här, jag gör en sån där.
Ja.
Din dröm direkt?
Alltså jag tror att jag har nog faktiskt ingen sån. Jag har ingen jag kan plocka ur rockarmen och bara så, det här har jag tänkt jättemycket på. Men jag tror att det skulle landa i någonting sånt här, något som jag inte har gjort än. Och antagligen så har jag inte gjort det för att jag tycker att svårighetsgraden är högre. Så jag skulle tycka att antingen vore det jättekul att göra någon sån här riktig 1400-tal burgundisk liksom, med den här liksom jättehöga midjan under bysten och enorma, någon brokad liksom, jättemaffig lång klänning så här, och naturligtvis komplett med henin och hela köret liksom, och stärkt tunn slöja och sån här konstig ställning, alltså det är ju coolt som fasen om man får till det så att det liksom passar med resten, att det inte bara är en prinsessstrut som är random medeltida utan liksom får till det. Det behöver inte heller vara en heninspett, det kan ju vara en sån här blomkruke variant, de är jättecoola. Jag har en bild, så jag har liksom en sån här som jag, det här vore läckert. Och sen så skulle det ju vara super super coolt, jag var ju i Florens för några år sedan och var på Uffizi-galleriet, och där finns ju liksom konsten, så där har vi ju den här italienska, det är ju nästan på gränsen att det börjar nästan toucha på för sent för det, men väldigt sent 1500-tal i de här enorma brokadtygerna som är plötsligt, och det är såna här slitsade ärmar och det är små knytrosetter och det är liksom, och det finns några tavlor därifrån som är så här, att det där vore så grymt, med liksom korsetter och hela där just den här, apropå det här med siluetten, det ser så otroligt snyggt ut liksom. Det skulle jag tycka var kul, för det är något sånt som jag inte riktigt skulle våga ge mig på. Burgundiskt 1400-tal kanske, men jag tror inte jag skulle våga ge mig på sån här italiensk renässansgrej i sidan själv faktiskt.
Nej, man är rädd för att liksom trasha sidorna.
Ja, trasha, jättedyrt.
Man vill inte göra bort sig.
Nej, lite så.
Inte kanske inte bara för att det inte blir bra för ens egen skull, utan för att materiella liksom, att man vill inte klippa sönder.
Nej, precis. Precis. Och då kanske att det skulle få vara en sån grej om jag hade liksom obegränsat med resurser. Och för då skulle jag så här, dels skulle det inte göra så mycket om jag pajade tyg, då kunde jag köpa mer. Och också att jag så här skulle kunna ta in hjälp.
Ja.
Faktiskt, man skulle kunna hyra in dem. Jag skulle vilja göra saker själv på den dräkten, absolut. Men just att man kan få assistans med inprovning och liksom de här grejerna, för det tycker jag kan vara superknivigt liksom.
Man har ju inte tredje arm i ryggen liksom.
Nej, precis.
Det är jättesvårt.
Det är liksom svårt att prova en klänning som är halvfärdig och samtidigt passa in den på sig själv.
Och då måste man göra sin egen provdocka. Som heter att Silva har gjort det här.
Ja, precis.
Suveränt liksom, för att få en egen modell.
Vad det här är min kropp. Det här är så liksom. Så. Vad har du för? Har du något sånt projekt?
Och jag har haft en del sådana där.
Du var inne på det här med Tudor.
Ja, jag ville se hemskt gärna sy Tudor en gång tidigare. Och sen så hade jag en drömklänning som var det finns en bild av Holbein på en kvinna som har en röd klänning med slitsar i ärmarna och över bröstet. Och hon delar ut pengar. Så här, jättevacker. Den klänningen sydde jag. Tillsammans med då Mistress Cecilia uppe i Aros, alltså Cecilia. Så hon hjälpte mig, hon pekade och så fick jag det. Och den var så jättefin, alltså den var så här supercool. Och den var jag jättenöjd med i många år, och sen så har den blivit lite för liten i garderoben, jag vet inte vad som
heter.
Och den kröningsklänningen som Mistress Eleonor sydde till mig var ju fantastisk också. Också så här 1100-tal, superläcker. Vad var det mer? Jo, jag ville ju så hemskt gärna ha en kranaklänning länge. Och det gjorde jag faktiskt något med själv.
Ja, men jag tänkte säga, det har du ju än.
Ja, precis. Men just den, allt jag gjort själv är jag aldrig speciellt nöjd med. För det känns alltid som att någonting är fel. Men jag skulle vilja göra ytterligare någon snygg klänning med just slitsar i ärmar och sådär. Inte nödvändigtvis en knäckt dräkt liksom, utan bara någon antingen då italienskt italiensk renässans eller någon kranars. Något tyskt 1500-tal liksom. Och sen så skulle jag också vilja göra en Tudor-klänning. Jag vet inte om jag skulle klara av att glida omkring i korsett längre, men det vore ju coolt.
Ja, men det är ju coolt. Och jag tror att jag skulle kunna klara av det. Men grejen med korsett kan jag säga som jag har haft ganska mycket korsett liksom, både moderna eller liksom, i och med att jag kör så vintage blöd, liksom, så mera, mera 40-50-tals korsett då liksom. Och det går ju alldeles utmärkt att ha korsett under ganska lång tid, ganska kort snör, om den är, om den sitter bra. Det är ju liksom the key thing. Du kan inte låna någon annans korsett och tro att det ska vara skönt liksom. Det är bara glömma. Det har jag i och för sig gjort, ska jag säga, en gång, apropå italiensk renässans, när jag faktiskt lånade Agnes, Countess Agnes Odygds kröningskläder. Så hon och Morales hade de här fantastiska italienska renässans i svart och lila.
Otroliga, ja, ja.
Och det var ju för övrigt samma tillfälle när jag var i Florens, så var jag där på en jobb-do som inte alls hade med medeltiden att göra. Men vi skulle ha ett stort partaj på ett av de här små slotten inne i Florens, eller liksom de stora husen, liksom villorna där vid floden. Och temat på det var Renaissance Masquerade Ball. Och jag kände att den här kan jag vinna liksom.
Och det gjorde du?
Ja, det var ju ingen tävling tyvärr då, men ja, det kan man väl säga. Så jag lånade helt Sonica Agnes den här klänningen. Så att jag hade liksom en incheckad resväska enkom för dessa plagg liksom. Och det var ju med korsett och hela köret liksom. Och det var ju helt fantastiskt. Jag har några fina bilder där i trappan till det här palatsot liksom, med de här kläderna. Och den sitter ju kvar lite i bakhuvudet, att liksom en egen sån i liksom, som då var just det här med passformen, den var förvånansvärt bekväm fast den inte var synd till mig. Men just att det vore coolt att ha en sån med det här puffärmiga och liksom sidenet.
Alltså, det är så läckert. Man vill ju vara fin.
Man känner sig ju så. Det är ju den här, där är det verkligen prinsesskänslan. Så. Som är frasande siden i många lager runt benen. Det är liksom svårt att komma ifrån det.
Ja.
Den är trevlig.
Kanske det man ska sy sig då.
Ja, vi kanske får dra igång ett projekt helt enkelt.
Helt enkelt.
Hjälpa varandra med.
Hörrni, kära lyssnare. Vi vill gärna höra om era projekt.
Ja.
Vad har ni för projekt för hösten? Och kanske för våren också. Liksom. Vad är det för något som ligger där i lådan och skräpar och borde bli klart? Eller vad har ni för drömgrejer? Vad skulle ni vilja göra ifall det inte fanns något, några hinder? Skriv till oss och berätta.
Ja, och också om ni har någonting, förlåt, om ni har någonting som ni känner att det här är ett projekt som jag har börjat på, jag har kört fast helt och hållet. Finns det någon som kan hjälpa mig, så kanske vi kan förmedla lite kontakt.
Det
så
kan vi säkert göra.
Så att ja, någonstans i nordmark@gmail.com
eller gå in på vår sida Spotify för podcasters och spela in ett litet röstmeddelande. Det kan man också göra.
Eller så kommer man in på Facebook och skriver något där, skickar oss ett meddelande på våran någonstans i Nordmark heter det där, Messenger-chatten där. Så kan man nå oss den vägen.
Ni kan också köpa merch, det är trevligt.
Det kan man göra på Redbubble-butiken. Så att vi kan skicka ut en liten länk till det. Så får ni mercha.
Ja.
Bra, hörni ni. Vi säger så för idag.
Ja.
Vi hörs om ett par veckor.
Det gör vi. Sköt om er allihopa.
Puss och kram.
Puss, hej.